Vi pratar om nya Hyundai Ioniq 5 och så har vi provkört Skoda Enyaq. Vi följer upp förra avsnittets diskussion om elvägar och har fått en kommentar från en riksdagspolitiker. Sveriges elbehov väntas öka. Kommer vi att klara det? Och så är det dags att dödförklara Polestar 1. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast. Bilar med sladd.
Ja men visst, vi är tillbaka igen efter, det var inte så länge sedan vi släppte nu.
Du låter så förvånad.
Ja men det är så roligt att spela in.
Ja men det är skönt att vi kommer upp lite i tempo igen, att vi inte går för länge mellan avsnitten. Jag tror att, jag hoppas att lyssnarna lägger märke till det också, att vi försöker.
Vi anstränger oss.
Det var ju en period där när vi lanserade Hälsa Hemma som det blev otroligt mycket jobb för vår del och svårt just att spela in då. Men du gjorde ett exemplariskt arbete där, Alfred, och förberedde programmen och sådär, så vi ändå fick ut några program. Men nu ska det vara full tempo fram till sommaren.
Ja, precis, ja visst ja.
Grymt, hur är det nu då? Hur mår du, Fabian?
Nej men jag mår toppen. Det är full rulle på alla cylindrar, jag på att säga. Vad fan, det kan ju inte sitta och säga en elbils på podcast. Det är otroligt korkat. Ja. Men det som är kul är att plötsligt så har jag börjat bli igenkänd. Det har ju hänt några gånger tidigare. Det är så kul det här när man är då kändis i den här lilla sfären, i den här lilla fyrkanten ser man liksom kändis. Vi har ju ändå ganska mycket lyssnare och man blir ju, jag vet ju själv, man lyssnar på poddar, man blir ju ganska kändis på något sätt. Det är ju en väldigt personlig upplevelse att ha folks röster i huvudet, jag vet inte om ni känner igen det.
Absolut. Jo, absolut. Men det här med att bli igenkänd, jag har ju också blivit igenkänd några gånger, men det är ju nästan bara när jag börjar prata med folk som känner igen rösten.
Ja, just det.
Alltså väldigt få går in på vår Facebook-sida eller hemsida och ser hur vi faktiskt ser ut, eller hur? Men det har hänt mig ett par gånger när jag i liksom olika jobbsammanhang har hållit presentationer och sådär. Och så efter en stund in i presentationen så säger någon så här: är inte du Anders från Bilar med sladd? Det har hänt flera gånger.
Och
det,
vad roligt.
Jag blir alltid så perplex när det händer. För att det är liksom så här, hjärnan börjar gå för högvarv och förstå liksom, vad händer nu?
Ja, jag vet. Och det är kul att vissa har varit lite starstruck nästan. Och man bara, ja, men jag är jag.
Det känns som att det är lite större chans att bli igenkänd så här random, slumpmässigt, när man laddar på en snabbladdare.
Exakt.
Här, precis. Då är man nära publiken efter.
Det är det jag menar med den lilla fyrkanten kring liksom superladdarna. Det är där man är igenkänd. Liksom.
Fast för mig har det hänt flera gånger i liksom helt andra situationer. Jag satt i något möte i ett konferensrum hos en av Sveriges största dagligvaruföretag och höll en presentation, och plötsligt efter mötet då, så kommer den fram och säger så här: hur går det med podden? Fan vad sjukt det där var.
Okay. Men nu har det ju börjat hända mig lite oftare, och det beror helt enkelt på att min bil är ju stripad över liksom på längden och tvären med Hälsa Hemma.
Just det.
Så att de som har hört podden har ju givetvis hört om Hälsa Hemma, och då så har jag blivit igenkänd ett par gånger. Senast var det väldigt, väldigt roligt. Jag skulle hämta ut mitt så kallade sitskort. Det är ett elände som regionen envisas med sådana här smartkortsläsare, eftersom de inte kan tänka sig att anpassa sig till BankID, utan naturligtvis måste ha sin egna variant, så har alla landsting de här jävla sitskorten, och det är ett härligt.
Det funkar inte med något random laddkort som bara är RFID-kort som det är med laddarna i Portugal.
Nej. Det gör ju inte det, och jag kan säga att de här fungerar inte oavsett, kan säga, särskilt bra, utan det är ofta man får starta om datorn ett par gånger innan det fungerar och så. Men jo, jag skulle hämta ut det på, för det måste man göra på plats även i coronatider, det kan de inte skicka eller så. Och då när jag kommer med min bil där så står en jättetrevlig herre och håller upp dörren för mig. Och då blir man ju glad. Då säger man sen, men tack så hemskt mycket, vilken service
regionerna har.
Eller hur? Ja, det måste man ju göra när det kommer en kändis, säger han. Och jag fattar fortfarande inte, liksom poletten trillar fortfarande inte ner. Så sätter jag mig där och väntar på min tur, och då kommer han ju fram, och då är han en supertrevlig lyssnare, och det visar sig att han har faktiskt fått regionen att köpa in en av deras första elbilar.
Aha.
En Nissan Leaf, och i viss mån så får vi ta på oss den äran också då, men allra mest han, tror jag.
Ja, roligt att när jag kom för att hämta mitt sitskort någon vecka eller några veckor senare, så står han då, vet jag ju inte vem han är, men han står och hänger liksom borta där när jag håller på att hämta ut mitt kort. Just så jag tycker liksom så här, vad trevligt att han var så intresserad av att jag ska hämta ut mitt kort, den gubben där, han sa ingenting. Och sen så efter en stund så frågade han så här, hur går det med podden? Frågade han. Och det var samma
igen. Jag hade ju förvarnat honom att du skulle komma veckan på, så han visste
ja.
Ju om det.
Ja. Ja, nej men precis, han sa det sen, att det var Fabian som hade skvallrat. Han sa att han hade stått och väntat på mig hela dagen.
Japp.
Ja. Ja, okej, så ni fick dem att köpa en elbil, men i övrigt så sjönk arbetsinsatsen för att han bara står och väntar på att ni ska komma hela tiden.
Ja, men det får det vara värt. Herregud, för Guds skull.
Ja, det är bra. Prioriteringar är viktigt i livet.
Mm. Hur är det med dig då, Alfred?
Ja, precis. Vad händer i ditt liv, Alfred?
Ja, nej, men nu blir det svårare att känna igen mig, för att man kan inte känna igen min bil på de spräckliga emblemen längre. För nu är äntligen följetongen Alfred ska måla emblem över.
Säg inte det!
Exakt.
De kan flyga av.
Det kanske kommer ett bonusavsnitt. Ja. Kommer en andra säsong på det där också.
Berätta.
Nej, men det är verkligen... nu ska jag sluta tjata om det här, men jag bestämde mig faktiskt att jag ville, jag har ju haft en Model X, eller jag har en Model X sen tidigare, och de kom ju med tonade rutor där bak.
Mm. Mm.
Och det gjorde ju inte Model 3, så då tänkte jag att jag kanske faktiskt skulle göra det. Så jag...
Själv nu också?
Vad sa du?
Nej, inte själv nu.
Nej, inte själv. Det tänkte jag att det här är definitivt över min förmåga. Jag hade ju fått bevis på att emblemen tydligen också var över min förmåga.
Ja.
Men i alla fall... jag vet inte, ska vi ta en snabb recap? Det kan ju ha kommit nytillkomna lyssnare. Jag har bara,
gör det. Det är snabbspolig ljudet här.
Mm. Ja, men bra. Jag har köpt en ny Model 3. De kommer ju numera med svarta lister istället för kromade lister. Och eftersom jag köpt den snabbaste färgen, den röda färgen, så tänkte jag att det skulle vara snyggt med att också få de här emblemen, alltså Tesla-märket på huven och bakluckan i svart. För de kommer från fabrik fortfarande i krom. Och det tyckte jag liksom, ja men det passade inte så bra på den här röda bilen då, tyckte jag. Så att jag gav mig på att försöka måla de där emblemen. Vilket inte gick så bra, för de började flagna av. Och då försökte jag köpa målade emblem från någon i USA som gjorde det mer professionellt. Och de kom bort i posten, och så har jag bara kört omkring i evigheter med de här spräckliga flagnade emblemen.
En riktig långkörare där. Du köper en bil för 500 000 och sen så kör du runt med emblem som ser ut som en gammal...
Ja, det har sett galet ut. Men i alla fall...
Men berätta nu.
Jo, jag hittade en firma i Örebro, SGS tror jag de heter, och var där och liksom skulle få hjälp med att tona rutorna, och det hade de gjort på massor av Tesla förut. Det blev jättebra, och jag passade då faktiskt på, insåg jag när jag pratade med dem, eftersom de håller på med det där, de kunde hjälpa mig med emblemen också.
Mm.
Och han menar på att han hade en bra lösning när han skulle faktiskt, de har tydligen gjort chrome det lite sådär tidigare innan listerna var svarta från fabrik. Och då har de hållit på till att rappa de här emblemen. Så att vi hittade en bra lösning hur han skulle kunna få mina emblem och äntligen bli snygga. Och jag tyckte det var så jäkla skönt, för de här emblemen från USA hade som sagt kommit bort i posten när jag var tillbaka på ruta 1. Och så nu skulle jag bara få betala någon och så skulle det bli löst och gå jättebra.
Det känns som att det inte löser sig så bra det här ändå. Då.
Men SGS är jag supernöjd med. De har gjort ett kanonjobb. Men alltså... när jag väl har bokat det där och gjort upp med honom hur vi ska lösa det. Ni anar ju, ni hör ju att det finns ett men. Vad tror ni hände?
Posten kommer,
ja, exakt. Helt plötsligt dök de här emblemen upp från USA. Trots att jag redan hade fått pengarna tillbaka och allting. Så då, det slutade i alla fall med att jag faktiskt lät SGS sätta dit de här emblemen. För jag vågade inte lita dem själv överhuvudtaget. Men han slapp rappa dem. Så nu har jag en supersnygg bil med tonade rutor och svarta emblem som inte kommer flagna. Och allting är frid och fröjd. Mm. Och det kommer säkert... jag har inte lagt in en bild här, men ni kan få se den. Om inte annat så finns den på SGS Instagram om man vill se. Han fotade så här, såg härliga till för att han tyckte den blev snygg. Och det, ja, men jag tyckte den gör sig bra också med bara lite toning på bakrutorna. Det blev jättefint. Liksom. Nu har jag bilen som jag såg den framför mig. Och så är sommarhjulen på äntligen också. Liksom.
Imponerande att du har så vansinnigt mycket tid att du kan göra så här med lägga så mycket tid på den här emblemen.
Men jag har inte, totalt sett har jag inte lagt så mycket tid. Det är bara, ni håller på och säger, får det låta som det. Det har nog gått betydligt mer känslomässigt tid än vad det har gått faktiska timmar på det här, kan jag säga.
Ja, fast snart är vi uppe i en timma berättelse om det här i podden, tror jag.
Jag tänker att vi gör ett specialavsnitt bara om detta.
Jag kan klippa ut det. Ja. Okej, nu ska jag inte tjata, men den blir jättesnygg.
Petri dokumentär om det. Ja.
Men jag måste berätta en rolig grej som hänt sen sist.
Ja, just det.
Nu jobbar jag och Fabian äntligen ihop i Hälsa Hemma, och det funkar jättebra. Jättekul att jobba med dig, Fabian.
Ja, så jävla roligt har vi. Fan, vad kul det är. Ja.
Fram till att Fabian ska betala en faktura till vår ekonomi.
Nej, det är
ekonomi.
Faktiskt inte, nej, det är inte jag.
Låt mig berätta den här historien.
Ja, vi får se. Ja.
Fabian ska betala en faktura till vår ekonomifirma och betala då typ 3 500 till ett plusgirokonto istället för ett postgirokonto eller en sån där bankgirokonto.
Mm, det har autotolkats av vårt ekonomisystem fel. OCR-tolkats fel, och så har vi inte sett det när vi skickade iväg det.
I alla fall, det går då iväg till en motorcykelklubb som heter Rebel Rider.
Så nu står vi i den tveksamma situationen av att kräva pengar från en motorcykel.
Och då ringde Fabian mig så här, det här får du göra, Anders.
Jag har en sån här Kawasaki 125, det känns som att
exakt.
Det var ju ingen i personalen som ville ringa, så att det var ju liksom, och jag vill inte ringa heller. Så nu står vi här med Rebel Riders.
Ja. Medan jag håller på att förbereda det här samtalet, så där, då betalar Fabian 14 000 till
Nej, men det är inte sant. Det är inte sant. Det är något fel i vårt ekonomisystem. Vi hade ändrat i Visma där, men det jävla skitsystemet har ju ändå betalat ut pengarna till fel konto. Så att, jag vet inte, vi satt tre gånger, både jag och vår jätteduktiga receptionist och tittare, men ändå blev det fel. Jättekonstigt.
Men i alla fall, då när jag tittar närmare på Rebel Riders då, så är det är ganska oskyldigt ändå. Det är en liten bilklubb. De lägger ut så här, våra fordon står på deras hemsida, och då är det någon som har en liten så här...
De är faktiskt jättegulliga, ser de ut i Torslanda. Jättetrevliga ser de ut.
Ja, men någon som har en liten så här, det här är familjens Toyota Yaris.
Så, men om det är någon som känner till dem, så får de, för jag försöker komma i kontakt med dem för att avkräva dem då motsvarande drygt 20 000. Och det har inte gått så bra. Och de kommer få ett problem med sin bokföring om det bara trillar in pengar också, så att de vill nog betala tillbaka det till oss. Mm. Så är det någon som känner till Rebel Riders i Torslanda, så hör gärna av er.
Jag tänker bjuda dig på en sån här tatuering. 1% kan jag bjuda på. Eller möjligtvis att det kan få stå 0,1% på din då. Att det är så här, den ännu mindre gruppen som har felaktigt fakturerat 1%-klubbarna.
Men de såg faktiskt väldigt snälla ut. Men vi har inte fått kontakt med dem. Så vi löser det på något sätt.
De svarar inte. Jag har försökt att kontakta dem på massa olika sätt, men inget svar där.
Så är det att driva företag, att shit happens, så är det. Och som vi brukar säga, eller som jag brukar säga kanske mest då, är så att vi tar en katastrof i taget.
Just det. Ja.
En katastrof i taget, Anders.
Och det, jag brukar säga att nu kör vi veckans lyssnarbrev.
Jaha, alltså du säger så.
Petra övergång, tänkte jag.
Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden.
Stand by to receive our transmission.
You've got mail.
Då har vi fått ett brev från Fredrik som skriver så här. Hej och tack för en grym podd med lagom blandning av seriositet, info och humor. Jag har lyssnat på samtliga avsnitt. Det tycker vi om, det är så himla roligt det.
Ja, det blir man jätteglad.
Och så skriver han, jag har beställt en ID4 Life och ska nu välja laddare. Och ID4 har vi inte pratat något djupare om. Vi har nämnt den många gånger, men inte djupare.
Vi får nästan attackera det nästa vecka.
Ja, alltså faktum är att jag trodde att jag skulle få provköra den till det här avsnittet också. Men jag återkommer till varför det inte blev så. Men den är i faggorna, den kommer att bli provkörd, definitivt.
Och ID4 har jag sett nu ute på liksom live i verkligheten några gånger. Och det är en så himla fin bil. Alltså den kommer bli brutalt populär i Sverige, den bilen.
Men stopp och belägg, finns den liksom för kreti och pleti att köpa nu? Eller är det liksom
absolut.
Absolut. Wow.
Och den rullar ut på vägarna och sådär. Alltså, det är en riktig headturner, alltså, när jag ser den bilen. Den är liksom en stor SUV. Den ser ut att vara lika stor som min Model X, men är nog något mindre. Motsvarande Teslas Model Y, tror jag, i storlek. Men skitsnygg tycker jag i alla fall. Oavsett, han skriver vidare här. Jag står mellan en laddare som är ansluten till en elmätare, hårt trådat för effektbalanseringen, eller IS som är då effektbalanserad via wifi LAN. Och det han menar med det här då är att när du har...
Ja, nu blev det väldigt tekniskt här, Anders.
Ja, när du har en laddbox och pluggar in elbilen, så vill du ju då inte att huvudsäkringen ska gå, för att den drar mer än vad huvudsäkringarna kan ge då. Och då har IS... isboxen då, som stavas väldigt jobbigt, E-A-S-E-E.
Ja, precis. Och så tänker man att det är en isbox, alltså en kall box när man lägger öl och så, men det är det då inte.
Det är nästan som att man skulle uttala det easy eller något sådär.
Kanske är så faktiskt.
Jag har ju tre sådana laddboxar då, som är lastbalanserade mot varandra, så när vi pluggar in elbilarna så ser ju den till att vi aldrig drar mer än en 16 ampere som den sitter på. Och det innebär att vi kan plugga in alla elbilarna när som helst, och de kan dra. Ja, de får så mycket som elnätet kan ge hemma då, så att jag drar aldrig några säkringar.
Och de pratar med varandra över internet då, eller hur?
Precis, ja, exakt. Så att de är helt trådlösa. Så laddbox 1 säger till laddbox 2 att nu får du dra ner på strömmen här, för det kommer en till bil och sådär. Så att man behöver bara plugga in dem i elen, och sen så funkar den här lastbalanseringen då. Och man bör ha lastbalansering om man har mer än en elbil.
Ja.
Men funkar det där bra för dig, Anders, med med de tre boxarna?
Alltså, det är ju det han frågar här, vad man ska välja då. Så att han vill då antingen välja en laddbox som han kan styra med trådat eller en trådlös variant då. Mm.
Och eftersom han var elektriker själv så spelade inte trådade så stor roll då, för han fixade
det
på ett studs.
Ja. Men jag har inte haft något större framgång med det där. Det funkar bra, lastbalanseringen funkar mellan elbilarna.
Men om internet går ner eller så, nu har ju de en egen internetuppkoppling vad jag förstår. Det är inte nödvändigtvis wifi på dem, utan de har ju egen 4G-uppkoppling vad jag förstår.
De har både wifi, ja, de är wifi-uppkopplade och 4G-uppkopplade också. Så att liksom tekniskt sett är det fantastiska laddboxar. Det har varit en hel del problem med dem, ska jag säga.
Ja,
Ganska mycket barnsjukdomar, krångel, de gick ner här i vintras, deras servrar, två gånger.
Ja, det är sådär kardinalfel liksom. Du berättade för mig liksom att du kunde inte ladda plötsligt, och då berodde det då på att deras servrar hade gått ner. Hur fan kan man konstruera något på det sättet att liksom att om något går ner på det, för det händer ju förr eller senare att servrar går ner, och då kan inte folk stå där och ladda, då kan man inte ladda liksom. Alltså det är ju idiotiskt.
Det funkar väl så att om alltså laddboxen är låst för laddning fram till att den får en signal från nätet att den kan ladda, istället för tvärtom då, så att om nätet slutar funka då går det inte att ladda.
Nej.
Men jag skulle ändå säga att det, lastbalanseringen för mig är inget problem. Det har funkat alldeles strålande, den trådlösa lastbalanseringen, så det är helt lugnt.
Och jag kör helt, vi laddar två elbilar helt utan lastbalansering på 6 respektive 8 ampere, och det gör vi mitt i vintern, och eftersom vi har en panna som är ju inte är så här elpatroner utan är en värmepump, så funkar det bra på 20 ampere säkring bara på en villa. Det går alldeles utmärkt.
Men innan vi släpper det, Fabian, för det han är ju ute efter, alltså det han får med is och Tibber är ju den här halva priset för att det smartladdas, och det får han ju inte med Garo-alternativet, utan då tappar han ju det liksom.
Just det.
Så det vi kan konstatera är att lastbalanseringen funkar väl ändå okej. Jag har haft lite problem med att få upp det i fullt blås, men den är kanske allra bäst i teorin, för det funkar inte riktigt 100% mjukvarumässigt ännu liksom.
Än, nej, precis.
Själva lastbalanseringsgrejen dock funkar ju liksom, man drar ju inte huvudsäkringarna. Så att,
nej, och boxarna kan också uppdateras over there som Fabian var inne på, så att det blir ju bättre och bättre hela tiden. Jag hoppas att IS har fått tag på några kompetenta mjukvaruutvecklare, för det så här långt har det varit katastrof alltså.
Hopp, där kan vi summera detta. Vi rullar vidare till nästa mail. Och då har vi Emil Svedung som skriver: hej, tack för en bra och rolig podd. Lyssnade på er senaste podd och förvånades av att ni nämnde Kias nya EV6, men att ni helt verkar missat Hyundai Ioniq 5. Ioniq 5 är ju systerbil till EV6 på samma platta och teknologi, men ändå lite mer innovativ som jag ser det, med bland annat väldigt flexibel interiör. Dessutom är designen snygg. Vad säger ni? Är den snygg?
Ja, jag tycker den är snygg.
Jag tycker den är skitsnygg. Anledningen till att vi inte har nämnt den här, ska sägas, är inte för att vi har missat den, utan för att vi hinner inte. Det kommer så mycket elbilar nu, så vi hinner inte få med alla bilar som kommer.
Vi får liksom välja vilken vi ska prata om. Och det finns alltid fler. Det är ju skitskoj. Ja. Så var det ju inte förut. Alltså.
Verkligen.
Just det. Och brevskrivaren skriver här att det finns inga priser än, men han skulle bli förvånad om den blev dyrare än då tidigare nämnda ID4 här då i showen. Här.
Jag kan ju nämna att det finns lite indikationer på vad det kommer kosta i alla fall.
Ja.
Man tror att cirka 550 000 och strax därunder. Okay. Det är baserat på siffror som de har släppt i UK då.
Okej. Okay. Ska vi prata lite grann om vad Ioniq 5 är för bil? Vi har sagt att den är snygg, att den kostar 550 cirka innan elbilsbonus, får vi anta, va? Vad är det här för bil?
Alltså det här är en systerbil då till Kias EV6 och byggd på samma platta då. Den heter eGMP, som är en helt batteridriven ny bottenplatta. Så det är inte samma platta som gamla Ioniq hade. Och när man pratar om att det är en spännande interiör, så är det någon konstig grej de har hittat på med att mittkonsolen som sitter mellan stolarna fram, den kan du skjuta hela vägen bak till baksätet. Lite oklart, i och med att jag inte har sett bilen nu, så vet jag inte vilken funktion det har riktigt. Men det lyfter de fram. Och någonting som är väldigt kul med den här bilen, som är intressant för oss i Sverige, är ju att den har dragkrok och då får dra 1,6 ton.
Just det, det är ganska mycket då.
Ja, det är paritet med en vanlig bil.
För annars är det så där Model 3 Tesla, den drar 1 ton va?
Precis, ja, knappt faktiskt.
Knappt, ja. Och jag vet att ID4 och Skoda som vi ska prata om sen, de drar också på den nivån 1 ton. Så det här är mer då.
Samtidigt är 1 ton ändå ganska bra. Jag kommer ihåg, jag köpte sån här sten till att bygga en stenmur hemma, och då vägde den 1 ton precis, den där pallen, och den drog jag på släpvagn, och det var så otroligt tungt med vår gamla Passat. Det kändes som att det var liksom på gränsen vad man bör dra med en, med en sån bensinbil. Mm. Så att ett ton är ändå ganska mycket då. Men Tesla Model X som jag har, den får väl dra 2,2 ton tror jag, om jag minns rätt.
Mm. Du, jag hann googla lite grann på den här innovativa interiören då med mittkonsolen som går att skjuta bak. Jag tror att tanken där är väl att man ska kunna liksom, jag fick fram en bild här på en kvinna som ligger ner långt ner i sättet och kunna liksom vila sig och ha armen där och armstödet. Ja, när man sänker sättet då så ska man kunna ha ett armstöd då ändå.
Och så följer den med så man kan lägga och sova i bilen.
Yes.
Vad härligt.
Mm. Mm. Så är ju bekvämt ut får man säga. Mm.
Men det blir inga långa tupplurar där. För jag, som jag har förstått det är ju att det de hypar med den här bilen det är att den ska ladda riktigt snabbt på snabbladdare. Det, det återstår. Det måste ju få testas av andra oberoende såklart innan man vågar ta dem på orden. Men det är i alla fall vad jag har sett att de skryter om i den här kommande bilen.
Just det. Har ni sovit något i era elbilar?
Ja, någon gång. Power naps. Sådär.
Ja, du har gjort det?
Ja, när jag har suttit på några laddare och varit skittrött. Ja. Det sega för mig är ju, nu när jag är nere en del i Göteborg här, när vi har öppnat vårdcentral där, så sitter jag och åker mellan Stockholm och Göteborg.
Just det.
När jag är nere och då jag får ju stanna, vi har pratat om det i förra avsnittet tror jag, vi stannar typ på varje laddare. Ja. Så att, och sen så är det så kul att vara där nere på vårdcentralen, så jag kommer iväg typ 6 på kvällen och inte hemma från 1 på natten.
Mm. Ja. Jag har ju den gamla 7-sits Model X, och vi har ju varit en del på roadtrip, så då har man ju sett en del andra som faktiskt sover i bilarna. Liksom, just det. Men det är ju lite, trots att vi har så stor bil då, så att den, eftersom det inte går att fälla andra raden så är det, nej, det finns liksom inget bra sätt att sova i den, så att vi har tagit in på hotell eller tältat om vi har.
Exakt, va? Det där, jag hatar ju att kampa, det är ju bland det värsta jag vet, för jag är ju en prinsessa på ärten.
Jag älskar att kampa.
Ja,
vi kanske får göra en gemensam campingtur, Fabian, så jag kan visa dig vitsen med.
Alltså om inte jag får med bilen så, nej, då är det inte aktuellt kanske.
Sen kommer du bara halka runt där med dina klackskor, Fabian.
Samtliga gånger när jag har varit på någon sån liksom grej, då är det liksom, jag har ju mockaskor och så där, va? Då är det bilen som är min liksom.
För jag är en challenge, jag är ju bergsbestigare. Jag får ta med dig upp på en riktig topp någon gång. Det ska bli bra i dina
motor. Vi får se. Vi får se.
Tänk om det skulle bli krig i Sverige. Ja. Det skulle vara ett jätteproblem för dig då med dina små nätta skor.
Jag vet, framtiden. Alltså så här är, ja, alltså, det har ju blivit lite av en rörelse kan man säga, att sova i sin elbil, och anledningen är förstås att det är så himla snajdigt med klimatanläggningen, kan vara på hela natten, och säkert om du är vid en kampanläggning och kan ladda bilen samtidigt så drar det ju absolut ingen ström. Annars är det ju jag då som har sovit mycket i bilar då istället för i tält, och vet ju att det blir ganska kladdigt och varmt framåt 4-5 tiden på sommaren där man oftast gör detta. Men det finns ju särskilda sovkit och så till bilarna, vill jag ju också säga. Just sova sådär under laddning har jag inte kunnat göra. En sak som jag verkligen går och väntar på, det är att man ska kunna tona rutorna. Du vet, såhär, det finns ju sådana film som man kan sätta på rutor, så man kan trycka på en knapp och så blir det mörkt på alla rutor. Det vore nice faktiskt. Då sover man gott där.
Mm. Ja, det håller jag med om.
Ska vi gå tillbaka till Ioniq 5?
Ja, det gör vi. Ja.
Hur långt kommer man med den där då?
Jo, men man kommer ganska långt faktiskt. De säger att VLTP, då, den nya räckviddsmätningsstandarden, kommer man 47-48 mil med det stora batteriet. Mm. Och det är då 72,6 kilowattimmar. Så det är paritet med andra stora elbilar.
De är ju kända, de Hyundai. Alltså även den gamla Ioniq har ju varit väldigt effektiv i drivlinan. Ja. Så det får man väl, om de kommer 48 mil på 72 kilowattimmar brutto, då är de ju liksom där och nosar på Teslas effektivitetssiffror, va?
Mm. Om du tittar på bilen där så ser du att den har den här klassiska droppformen också. Spetsig fram till och så bullig bak till, som är det absolut bästa sättet att forma en bil då för bäst aerodynamik. Mm. Och då kan man ju säga att traditionella fossilbilar som ofta är helt platta i fronten och liksom, där har man inte tänkt särskilt mycket på aerodynamik, och det är för att det spelar ingen större roll hur aerodynamisk en fossilbil är, eftersom 80% av energin ändå går iväg som spillvärme, något i den stilen. Så att det är så lite det gör då, men för en elbil så gör det jättemycket om bilen är liksom strömlinjeformad eller inte då.
Mm.
Den här bilen har också en liten frunk när man kan lagra saker, så att det är ju liksom en Tesla-kopia i stora drag, men den har några grejer som är unik då, framförallt ett 230 volts uttag som också andra elbilar har, men här kan du dra 3,6 kilowatt. Det är skitmycket. Mm. Så du kan också ladda andra elbilar med eluttaget i Ioniq 5.
Nej. Mm.
Så den är liksom som en mobilreservdunk till andra elbilar på något sätt, eller reservbatteri. Ja.
Kan man säga.
Det där tycker jag är ju underskattat där med riktigt eluttag. Det är jäkligt, jäkligt snidigt faktiskt. Jag är ju, om man kollar på vår Facebook-sida kan man se när jag gör en hel elektrisk espresso i en Honda E.
Det blir ju ett arbetsredskap på ett annat sätt för folk som jobbar i bilar då, när du kan köra kaffekokare och du kan köra, som i vårt fall, då, centrifug och liksom diverse sjukvårdsutrustning på eluttag.
Precis.
Och nu har vi ju inte det i Zoin som vi till slut köpte då till hemma.
Nej, så nu har vi fått köpa en sån här, vad heter de, Yeti heter de apropå camping. Det är lite litiumbatteri som man kan ha med som en generator nästan, som laddas från bilen då, så kan vi köra centrifug och så. Mm-hmm. Och kylskåp och så, fast den bilen är avstängd, så då tar ju batteriet i Yetin över då, så laddas det från det stora elbilsbatteriet ungefär då.
Okay, ja.
Men i övrigt så den här bilen påminner väldigt mycket om Tesla då, i övrigt funktionaliteterna, autopiloterna, automatiskt filbyte och den har digitala backspeglar. Det har ju inte Tesla ännu inkorporerat, men många andra elbilar har ju det ännu mera.
Mm.
Den kommer till sommaren, den här bilen.
Okej, redan ut sommaren alltså. Det känns ju verkligen som en man får hålla utkik på då, som vi kan få provköra lite längre fram och se om den lever upp till allt det här som de har.
Verkligen. Både denna och Kia EV6 är väldigt intressanta bilar. Mm. EV6an tittar vi på. Var det förra programmet vi pratade om den? Eller förra kanske?
Ja, jag tror att det var förra. Mm.
Den är väldigt tjusig, den bilen också. Mm. De kan, alltså jag tycker ju det börjar hända någonting med sydkoreanska bilar i designen här. Det är ju
Men det är som att de har slutat härma Toyota och börjat härma Tesla.
Ja.
Gud vad jag bärsar Toyota varje gång. Alltså. Ta varje chans jag får.
Men. Ja, rimligt ändå. Alltså, jag ska kanske lägga in, jag ska inte säga ett veto, men jag tycker den ser okej ut från sidan, men framifrån ser den lite väl bullig ut för min smak. Mm. Den ser liksom lite bulldoggig ut, lite tjock liksom, på något sätt. Jag är inte jätteförtjust i den, men smaken är som baken, som det sägs.
Mm.
All right, ska vi rulla vidare och prata faktiskt lite mer om elvägar.
Ja, och då har jag faktiskt pratat med Rickard Nordin, som är Centerpartiets talesperson i miljö- och energifrågor.
Just det.
Och anledningen till att han är med ganska mycket är att han är god vän till podden.
Det känns som vi behöver bemöta det, eller hur?
Ja, precis. Det är ju inte att vi liksom har en centerpartistisk speciell liksom, läggning. Men han är väldigt duktig, Rickard. Alltså, vi har pratat om det tidigare. Jag har inte mött någon annan politiker som kan så mycket om elektrifieringen av samhället och sådär.
Mm.
Och han har ofta liksom en politisk liksom, aspekt som inte vi själva vet om, så det är ganska lärorikt att prata med honom, upplever jag, för han kan både tekniken och det politiska runt elbilar.
Sen ska vi väl också säga det att vi har en stående inbjudan till alla andra partiers miljöpolitiska talesmän och kvinnor och även partiledare förstås, om de skulle bemöda sig. Givetvis så tar vi in dem i showen, och det har vi haft tidigare också.
Mm.
Så.
Mm. Vi har haft politiker från flera olika partier tidigare. Mm. Men det har vi inte mött någon annan som är så pass duktig ännu som Rickard är.
Det måste man faktiskt erkänna. Det ska man ha cred för, den gode Rickard.
Jag har inte pratat med honom själv, men jag har ju lyssnat tidigare. Jag håller med om att han har gjort ett gott intryck. Men det är verkligen, det måste ju finnas politiker i de andra partierna som kan leva upp till det. Vi får väl skicka en öppen utmaning då. Kom och berätta hur ni ser på det. Det vill vi ju väldigt gärna.
Han syns ju ofta i rapporter och sådär varannan dag. När jag slår på tvn så är han i bild där, Rickard.
Mm. Men jag ringde honom i alla fall och frågade om vad han tycker om elvägar och tänker om det. Så låt oss höra vad han sa. Rickard Nordin, du är Centerpartiets talesperson i miljö- och energifrågor. Har du varit involverad någonting i den här utredningen om elvägar som pågår i Sverige?
Alltså inte direkt, ska jag känna. Det är mest Trafikverket som gör de stora sakerna, och nu finns det ju en utredare dessutom.
Mm.
Men jag är i högsta grad inblandad i de beslut som är med och fattas och tas.
Just det. Var det här inte del av Centerpartiet? För ni hade några punkter inför regeringsbildandet då, som saker som ni ville få igenom. Var det här inte med där?
Alltså inte uttryckligen står det väl inte så här elvägar på det sättet från vårt håll, utan det är lite mer Liberalerna eller Gamla Folkpartiet då, som jobbar på det. Men det här är ju, det är spännande saker, men frågan är ju om tekniken snart inte har sprungit ifrån det här egentligen. Att vi behöver elektrifiera fordonsflottan, det är ju självklart.
Mm.
Frågan är ju om det är via elvägar, och i så fall vilken teknik. Eller om det snarare är via batterier, eller möjligtvis då kanske i vissa fall vätgas.
Mm. Vad tycker du själv då?
Alltså när jag börjar gräva i det här, om man tittar kostnaden för elväg, den är ju någonstans så här 100-200 miljoner per mil.
Mm.
Man får galet mycket laddning för det. De pengarna man ska bygga snabbladdarstation istället. Jag tror att det är svårt liksom att konkurrera. För du ska bygga om alla vägar. Och så finns det alla stora. Och det är väldigt mycket jobb.
Men tror inte det här är någonting som löser sig i förlängningen då? Om man gör det i stor skala. Jag tänker liksom första Atlantkabeln för datakommunikation var ju snordyr. Men nu när man lägger kablar på havsbotten hela tiden. Så är det ju liksom en spottstyver kostnad i förhållande till vad det var initialt.
Det skulle ju kunna vara så. Men samma argument kan ju i så fall framföras när det kommer till batterierna. För det vet vi ju. Då blir det så otroligt mycket billigare. Och till laddinfrastrukturen för batterierna. Så att samma argument om teknikutveckling kan ju föras i alla de här fallen. Därför att det är så pass ny teknik. Och då är ju frågan, vågar man ta en investering på, men ska vi knyta ihop Göteborg, Stockholm, Malmö, så är det vi kanske uppåt. Det är många miljarder. Och då chansar man ju lite i så fall på en teknik som man inte vet kommer funka.
Ja, men är det man tänker sig från svensk liksom politiskt håll, att vi ska gå i bräschen och testa ny teknik i större skala och hoppas sen att andra länder implementerar? För mycket av godstrafiken är ju internationell trafik. Det är ju liksom polska och italienska lastbilar som snurrar på svenska vägar.
Ja, och det är väl det stora problemet överhuvudtaget framåt såklart. Alltså att hur hittar du det som funkar ihop med varandra? Jag tycker att det är bra att vi testar olika varianter av elvägar. Spontant är väl den induktiva den som kanske har mest möjligheter framåt, men där har du också problem då med sämre överföring kanske, och du så här elektromagnetiska fält som riskerar uppstå och grejer. Frågan är ju hur du liksom får alla bilar att kunna applicera det här. Så har du med induktivt är att ja, men då kan ju personbilar och annat också ladda. Du kan få minskade batteristorlekar i så fall.
Men den utredningen som regeringen har lagt fram, den handlar ju bara om godstransporter. Det är ju den här effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. Nu pratar ju du om personbilar också. Liksom, vad är dina egna tankar runt elvägar?
Alltså jag tror att ska man göra någonting och få ut pengar för det, ja, men då måste ju det också vara något du kan applicera på en större del än bara godstransporter. Och det tror jag att alltså en klok utredare, och det vet jag ju, sitter där dessutom, kommer ju ta med sådana resonemang om inte annat. Ska du ha en sån här pantograf, alla liksom trådbussar, då kommer du inte få med några personbilar. Och ska du ha någon sorts gamla bilbanestrukturer, ja, det är möjligt att du kan få med personbilar då, men då måste du bygga om och annat. Jag tror att få med så stor massa som möjligt gör det också billigare per laddfordon.
Men du, avslutningsvis, elvägar, vad tänker du själv? Vad tror du det blir av det här svenska projektet?
Jag tror att jag får spåra rent personligen, och ni får inte ta det här som Centerpartiets officiella åsikt. Jag tror inte det kommer bli några elvägar. Jag tror att tekniken springer ifrån det. Batteriutvecklingen är så fantastiskt snabb. Och det kostar så mycket att göra om liksom det här med vägar och fräsa ner saker i vägbanor och annat, att det kommer vara billigare att placera ut snabbladdare istället. Det stora utmaningen är att se till så att vi får bra kapacitet i allt. Och det spelar ju ingen roll om det är snabbladdare eller om det är laddning i eller ovanför vägen. Den här elen måste fram på ett bra sätt. Det tror jag är en större utmaning faktiskt.
Tack så hjärtligt.
Ja, tack själv.
Jag hoppas att det är okej att jag ringer i framtiden om det är fler frågor.
Ja, såklart. Det är bara att köra på.
Hej då.
Hej.
Ja, men så fint där. Okej, så han tror inte att det här blir någonting egentligen då.
Det verkar så.
Men han nämner där i förbifarten, det måste jag ju hugga på då. Det här med vätgasen, att det kanske ändå skulle vara någonting. Vad säger vi om det egentligen?
Ja, vad säger man om vätgas? Jag tänker att jag har nog mjuknat lite grann kring vätgasen på sistone, och det är framförallt för att i och med att vi ska ta fram det här fossilfria stålet och järnmalmen och så vidare, och de där behöver fossilfri vätgas, då kommer vi faktiskt att ha en produktionsapparat för fossilfri vätgas. Man ska komma ihåg att dagens vätgas är
fossil.
Den är fossil, ja. Så att, men finns det fossilfri vätgas att tillgå, och den verkligen är oundviklig som det ju är i stålfallet, då kan man ju faktiskt tänka sig att använda den även för transporter där det helt enkelt behövs mer energiinnehåll eller mer energi på mindre yta.
Ska vi bara nämna det du sa där, Alfred, om fossil, alltså för poängen med vätgas som många lyfter fram då är att när du har vatten så kan du då skapa vätgas och syre, och du kan dela på den bindningen där.
Elektrolys som det kallas, som man använder ström för att separera vatten i vätesyre.
Ganska dyrt sätt, det är väldigt mycket som blir värme av det där ändå i slutändan.
Det går åt mycket el för att göra det helt enkelt. Men fördelen är ju då i att man då kan köra bilen på det här och restprodukten blir vatten bara då.
Just det.
Och om du använder ett vindkraftverk till att producera elen så blir det ändå liksom ganska miljösnällt, får man väl ändå säga.
Det är fossilfritt, dålig verkningsgrad, men fossilfritt liksom.
Precis.
Ja, det snajda med vätgasen är att det är bra för säsongslagring. Så att här kan du ju, om det blåser som attan och det är negativa elpriser, då kan du dra igång ditt elektrolysverk där och börja producera vätgas. Så att just att jämna ut de här topparna och dalarna så är det nog, kan det vara någonting, särskilt för stålindustrin då. Jag är mer tveksam till transportsektorn, för då ska du också transportera den här gasen.
Kan du tänka båtar och liksom annat så tungt som ska gå runt jorden och sådär. Det skulle kunna ha en roll att spela.
Ja, båtar möjligen. Ja.
Och det som är viktigt att komma ihåg då är att 70-80% av elen du stoppar in går inte till att driva hjulen, utan det bara försvinner iväg i förluster i olika delar av ledet här. Liksom.
Sen kan man tänka sig att elektrolysverket skulle man ju kunna ta tillvara den spillvärmen, om det var så att det är mitt i vintern, så kan man ju kanske värma centralvärme eller så med det. Men ändå, visst.
Mm. Med delar av det. Ja, men mycket är ju transport av det och sådär också. Så att det är ingen, liksom för vanliga personbilar så är det ju ingen kanske superlösning. Och sen ska man då komma ihåg att just nu så produceras nästan all vätgas av naturgas, alltså fossil gas. Mm. Så den gasen som man utvinner, som man idag eldar upp, som vi vill fasa ut, det är den som används till att producera vätgas.
Ja, och fossilindustrin vill nog jättegärna se att man liksom blandar ut det med fossilgas och sådär i början och så. Och det är det som gör mig riktigt misstänksam, för det här är liksom en transportkedja och liksom en leveranskedja som de gamla strukturerna gillar, va? Det är inte så förtjust i.
Ja, alltså väljer man vätgas som energibärare, oavsett vad tillämpningsområde, då behövs det är ju helt enkelt politiska beslut och regleringar för att förhindra att det blir en fossil vätgas. För det är billigare att göra på det sättet om man inte prissätter de här externaliteterna som det kallas.
Men jag tror det som du är inne på där, Fabian, att man måste vara väldigt försiktig med vilka är det som ivrar om vätgas. Ja. För att går man över till ett vätgassamhälle, då är det liksom de gamla oljebolagen som är de stora vinnarna.
Men hörni, nu repeterar vi vad jag sagt tidigare. Mm. För det som händer nu, det är ju att det växer fram en annan del av vätgasbranschen som bara, den är oundviklig, och de finns till bara för att de verkligen försöker uppnå fossilfrihet. Så det finns ju en chans att vi kommer faktiskt att ha fossilfri vätgas, och då behöver man ju ändå inte avfärda det innan man ens har lyssnat. Så det tror jag faktiskt är vettigt.
Bra.
Men det tycker jag. Men vad tänker ni om elvägar nu efter förra veckans diskussion? Fabian?
Ja, vad tänker jag? Alltså, jag känner mig stärkt i min stora skepsis kring elvägar, det kan jag ju säga. Och särskilt de här standarderna då som ska sättas. Det var en aspekt som du tog in där, Anders, som inte jag tänkte på. Det är ju det här med att det är väldigt mycket utländska lastbilar och så, naturligtvis i Sverige. De kommer ju liksom från kontinenterna. Så att det är ju en aspekt att tänka på vad det gäller standarder också. Så här gäller det ju att inte kanske vara först här. Egentligen tycker inte jag, i alla fall verkar rimligt. En av mina favoriter, XKCD, känner ni till det? De här sträckgubbesketcherna då. En av mina favoriter av dem, det finns ju tusentals sådana då, men en av mina favoriter är liksom bara, hej, vi har 8 standarder. Det är ett jätteproblem. Låt oss göra en standard som förenar dem alla. Alla bara, ja! Och sen så är det nästa ruta så här, och så var det 9 standarder. Och det här riskerar ju bli samma sak.
Ja, fast det är ju sådana här saker man kan göra på EU-nivå. Precis som vi pratade om i förra programmet då med Mennekes, som är numera typ 2. Det var ett tyskt bolag som tog fram den kontakten. Och nu är det den som alla använder i Europa. Och det vill vi ju inte ha tillbaka, liksom massa olika standarder.
Nej,
och
visst.
Det är på EU-nivå vi har löst det.
Det är ju möjligt, absolut. Ja, visst.
Mm. Vad tänker du, Alfred?
Jag tror inte att det här kommer hända. Jag tror att han är rätt ute, Rickard, att vi kommer inte bygga det här som lösningen på hur vi ska kunna elektrifiera transporterna. Utan vi kommer att lösa det med batterier, för det kommer gå snabbare och teknikutvecklingen där är så pass bra att det finns liksom ingen, man behöver inte den här lösningen för att få det att funka.
Nej.
Det som blir den frågan då snarare, det är ju så här, kan det här ändå vara aktuellt längre fram som en liksom, alltså att skapa en ännu mer bekväm lösning? Jag tror att folk, när de väl väljer bil även i framtiden, så kommer de vilja ha det större batteriet för att kunna åka 50 mil grusväg bortanför elvägarna, även om de fanns. För att man liksom vill vara så säker på att man inte missar den möjligheten, att man blir låst till vad man kan köra.
Det är en fråga om frihet, visst.
Det är en fråga om frihet, och det finns för stora delar av världen där det inte kommer att finnas några elvägar, så att liksom tillverkningsvolymerna för fordon kommer att vara på den, att liksom det är med de stora batterierna. Men med det sagt, även om man har ett stort batteri, så är det ju faktiskt skönt ifall det var så att man kunde tänka bort laddstoppen. Så att det kan ju finnas utrymme för en liksom helt bara kommersiell lösning att erbjuda. Mm. Att det är lite dyrare pris så kan man få ladda längs med vägen istället för att stanna till. Liksom. Och då kan ju det vara en kommersiell lösning som kommer när vi redan har ställt om hela flottan och det börjar finnas stort marknadsunderlag för det. Snarare än att det är det som ska lösa varför vi elektrifierar, så blir det som en premiumtjänst när det redan är elektrifierat. Kanske.
Mm.
Sen är frågan, vad menar du med stort batteri? För att vi ser ju batteriutvecklingen i bilarna och de blir bara större och större och större, och jag tror att där vi är nu på 100 kWh, det är liksom inte alls där det kommer stanna, utan folk kommer inte vara nöjda förrän det sitter 500 kWh i en personbil.
Mm.
Och där någonstans tror jag, när du har kanske 100 mils räckvidd, någonting sånt, och när du drar släp ungefär som en diesel, stor dieselbil har nu, då tror jag folk kommer vara ganska nöjda, så där kommer de stanna av, tippar jag.
Mm.
Men i alla fall, det här med elvägar, jag håller helt med er båda. Det kommer inte, man kommer inte ha elvägar för att lösa transportproblemen. För det visar ju du väldigt tydligt förra veckans avsnitt. Eller förra avsnittet.
Mm, lyssna på det om ni inte har lyssnat, kära lyssnare.
Precis, att det här kan man ju lösa med batterier, såklart. Däremot så löser ju då elvägarna någonting annat. Och det är behovet av gigantiska batterier.
Mm.
Det stora batteripaketet har du ju nytta av när du kör på motorväg och kör långt. Det är framförallt då du vill kunna ladda bilen kanske då.
Mm.
Mycket och köra långa sträckor. Så att elvägen har ju möjlighet att du kan då ha ett lite mindre batteri i bilen och ladda hela tiden när du kör då.
Mm.
Och ett av de projekten som finns i världen runt det här med att ladda induktivt och via vägbanan kommer från ett universitet som heter KAIST i Sydkorea. Projektet heter OLEV och jag läste in mig lite på det igen. Jag följde det för några år sedan då när det kom.
Mm.
Och de har ju då tagit fram teknik för att fräsa ner en lösning då i vägbanan. Och det som är poängen med deras lösning är att de har fått väldigt hög effektivitet och väldigt låg kostnad. Så systemet är 80% effektivt, det vill säga du tappar 20% i värme.
Mm.
Och det är förstås 20% som man kanske inte vill förlora, för det är ingen nytta av att gå iväg värme i vägbanan kanske, annat än att smälta snö på vintern.
Men samtidigt har väl inte snabbladdningen har väl inte liksom 100% effektivitet heller, får man väl ändå vara ärlig säga då?
Nej, du tappar ju några procent där också.
Det är säkert 10% tapp på snabbladdning, tror du inte det?
Jag vet inte hur mycket det är riktigt. Vet du Alfred hur mycket det är när man snabbladdar?
Ganska mycket kylning som ska till i alla fall på de höga effekterna.
Långt över 90% verkningsgrad i alla fall kan jag tänka. Så att det
skulle jag tippa också. Ja.
Okay. Mm.
Men det mest intressanta är att kostnaden för det här är då 1,1 miljoner kronor. Svenska kronor cirka har jag översatt till från sydkoreanska won per kilometer.
Mm.
Och det är då 48 mil mellan Göteborg och Stockholm. Det skulle då kosta 540 miljoner kronor.
Det är inte så illa ändå.
Det är inte så illa.
Alltså det är mycket pengar, men väldigt mycket pengar.
Jag har gjort ett litet räkneexempel där då. Det finns totalt 2145 kilometer motorväg i Sverige.
Uh-huh.
Och det skulle då kosta 2,4 miljarder kronor att uh-huh. elektrifiera.
Vad sa Rickard om det?
Nej, jag frågar inte honom om det. Men han hade ju helt andra siffror på vad det här skulle kosta. Men det här sydkoreanska systemet då är ju, alltså kostnaden är ju på en helt annan nivå än det han pratar om där i alla fall.
Men det är väl bara gå in på eBay och beställa där, eller?
Beställa elvägssystem.
Ja.
Alltså 2,4 miljarder för alla motorvägar i Sverige blir induktiva laddning då i elvägar.
Mm.
Ska du ställa i relation med statsbudgeten i år då som var 106 miljarder kronor. Så det är ju liksom en spottstyver i liksom statsbudgetsammanhang.
Ja, exakt.
Mm. Alltså man brukar väl säga att det kostar 30 miljoner kilometer att bygga motorväg. Det är väl ett bra sätt att jämföra. Så vad blir det då? 2,4 miljarder. Åh, herregud, det blir många nollor att skriva här på en gång.
Mm.
Men så är det 30 miljoner per kilometer?
Ja.
Okej, så att det är inte ens särskilt stor så att, andel av det då. Så 2,4 då, det är 10% dyrare då. Men jag lägger elväg då.
Mm. Och så fräser du ner kabeln efter att motorvägen är på plats. Och så kör du en stor maskin med en rulle som vroom, lägger ut den här kabeln då.
Ja, men någon gång ska man ju kissa också.
Ja, det ska man göra. Men den stora fördelen skulle framförallt vara då inte som Alfred såklart inne på då. Att du ska inte använda det här för att lösa problemet med långkörning. Utan det här löser problemet med att du inte behöver ha så galet stora batterier i bilarna.
Ja, just det.
Du kan ha kanske, låt säga, 100 kWh som de största elbilarna har nu. Och att vi stannar där, för det räcker att då kan du ändå köra liksom 50 mil utanför det här vägnätet.
Å andra sidan, Anders, som vi har konstaterat här då, säg att vi köper det här på eBay idag och så sätter vi igång och bygger det. När är det klart? Det lär ju vara klart om 5 år. Tidigast om 5 år.
Mm.
Vad är vi i batteriutvecklingen då? Kommer detta behövas då? Tveksamt, va?
Jag menar ju inte att det här löser problemen med att köra långt, utan det löser ett helt annat problem, nämligen behovet av gigantiskt mycket mineraler till batterier, alltså det här gruvproblemet och gräva upp enorma mängder liksom kobolt och grejer som det kritiseras så mycket liksom. Det går åt jättemycket mineraler och så där till att bygga batterier.
Man skulle då kunna bygga elbilar snabbare och billigare då, eftersom det är mindre batterier då, helt enkelt. Det är det som skulle vara liksom fördelarna med,
ja, mer effektivt, mer miljövänligt.
Och så är ni den som lever för se. Ska vi gå vidare?
Ja, jag känner det också. Nu har vi verkligen gått till botten, kan man säga, med det här med elvägar, och det blev, ja, som det brukar bli när man går till botten med saker och ting, lite svårt. Eller hur? Vi går vidare till lite nyheter.
Ja, vi snappade upp ett klipp från Ekot. Jag tycker vi lyssnar på en gång innan vi pratar om det.
Ja, men det gör vi.
Ja, Sveriges elbehov kan alltså komma att öka med 120% fram till år 2045 om alla de planerade industrisatsningarna på fossilfri el blir av. Det här framgår av en analys beställd av branschorganisationen Energiföretagen. Och Energiföretagens vd Åsa Pettersson, hon säger så här om utmaningen.
Det är ju enorma siffror som vi tittar på här. Och som sagt, vi har ju kanske inte allt det här på plats då för att kunna utvecklas i takt. Men vi måste ju samtidigt komma ihåg att det här har varit en extremt snabb teknikutveckling.
Mm, det är problem, det är utmaningar och det är också så här, ja, elen kommer att öka. Vad säger du, Alfred?
Nej, men jag har en take här, men jag skulle vilja höra, vad säger ni när ni har hört det här? Det är så reflekterade du då, liksom. Det var din spontana fråga. Men vad tänker du, Anders, när du hör det här inslaget?
Alltså man skrämmer ju upp folk på ett sätt som är helt onödigt. Vi bygger ut vindkraft och vi med solceller på husen och sådär, så rör ju det sig framåt hela tiden, utvecklingen. Så att jag är inte så orolig.
Mm, okej. Okay. Ja, så, för jag tycker, jag hade det rastret på, eller vad man säger, liksom den förväntan när jag hörde det här inslaget på Ekot bara liksom, av att jag lyssnade på det. Men om, jag vet inte om ni får nästan lyssna igen. Alltså faktum är att det här stora männet som man är så van att förvänta sig när de ska bevaka de här frågorna, det kommer faktiskt inte i det här inslaget. Varken från någon av dem som de intervjuar eller från Ekot själva, utan det är mer som de bara konstaterar att vi behöver ha jättemycket mer el. Ja. Utan att säga att det skulle vara ett problem. Och jag tror att vi behöver träna på att känna igen en god nyhet när vi hör den. För det, alltså, ja. man har ju så i ryggmärgen att reagera defensivt när folk tar upp det här ämnet. Ja. Men faktum är att nu har alla insett att vi behöver alltså mer än fördubbla vår energiframställning. Och vi behöver göra det förnybart. De har liksom insett det. Och det är inte så här, det kommer ju inte gå, så därför måste vi strunta i och elektrifiera ditt och datt. Eller därför så,
ja, det är sant.
Utan ingenting av det kom. Utan det är bara, alla har fattat det. Och det vi kanske får vara beredda på, det är att det kommer vara en riktigt, riktigt hård efterfrågan på el. Så det finns en risk att liksom priset på el kommer att kunna gå upp. Men det här är ju mumma. Liksom. Det är precis det här som behöver vara i debatten för att det ska bli underlag för att bygga mycket ny el. Och det är ju det som man ska ta med sig härifrån.
Det är bara lite svårt att känna igen en god nyhet när den ställs på det här sättet. Liksom. Män och problem och utmaningar. Och, alltså, för min del, så jag känner så här, så el, det är fantastiskt. El är så rent och så bra. Den liksom, någonstans så här, urrena formen av energi. Problemet har ju alltid varit lagringen då, och det håller vi på att lösa. Dels genom vätgas som vi pratade om tidigare, där man kan säsongslagra till och med och uttala toppar och dalar. Och toppar och dalar liksom på dygnsbasis kan vi använda gamla elbilsbatterier till som har gjort sitt och sådär. Så att vi har ju en fantastisk framtid med el som drivform för allt möjligt i samhället. Och här gäller det ju att få infrastrukturen ändå att fungera då, få det här att matcha. Och visst, det är en utmaning, men det är också en fantastisk möjlighet att bli av med alla fossil skit vi håller på med idag.
Samtidigt skulle jag vilja lägga till där att Sverige, eller kanske Skandinavien, är helt unika i vår användning av el. Där vi har dragit fram liksom tjocka kablar till husen så att vi kan använda väldigt mycket el. Medan om man tittar runt om i världen så använder man ju väldigt mycket fossila drivmedel till allt möjligt. Och du har gasspisar i hemmen och sådär, och ganska klena elnät.
Men vi gjorde ju det i Sverige också fram till oljekrisen någonstans. Liksom. Att det är ju, vi hade ju massa oljepannor och vi hade gasspisar i stadsnäten och så vidare. Så att, men vi har ju varit här och vi har gjort det. Och jag tycker att liksom poängen förr om åren har ju varit någonstans lite att ja, men folk överskattar hur mycket el som behövs för att ställa om transportsektorn och tänkt att det ska aldrig gå. Så har man ju kunnat göra räkneexempel, men det blir inte så mycket mer om vi bara går tillbaka till innan vi började avveckla direktverkande el som uppvärmning i husen. Så använder vi faktiskt mer el då än vad vi skulle behöva förklara transportsektorn. Nu är det ju däremot uppenbart att så här, om vi ska ställa om den tunga industrin, vilket vi ska, då blir det verkligen, det blir mycket mer el som behövs än någonsin förr. Och den måste komma från förnybart. Mm. Och då måste vi vara beredda på att det kommer att behöva få kosta lite grann, för att de som ska investera i och ta fram den här produktionen, de ska ju kunna tjäna pengar på att bygga sina vindkraftverk.
Mm.
Men jag hade liksom på känn att ni skulle reagera på samma sätt, det här att man, man har det så i ryggmärgen att man bara, nej men det, nu kommer det att komma att de inte tycker att de inte är för det och så vidare, så bara, nej det kommer ju inte.
Det. Nej det gjorde det faktiskt inte, men samtidigt, alltså det är ju riktigt det här att vi kommer säkert få se ökade elpriser, framförallt ökade svängningar tror jag, i elpriset allt eftersom vi ställer om till liksom sol, vind och så då, så att innan vi har löst lagringsdelarna så kommer vi se ökade svängningar, och det här kommer vi ju liksom, även vi elbilister blir påverkade då. Men samtidigt är det precis det här som ska till för att marknaden ska börja självreglera detta och att folk ska sätta solpaneler och folk ska liksom investera i rätt saker då.
Mm. Mm. Det är så här omställningen låter när man hör den på nyheten.
Ja,
helt enkelt.
Ja. Det. Alltså, så är det kanske.
Och ändå så känns det som att, vänta, det var inte en negativ nyhet. Nej, det var en positiv nyhet.
Men om vi tänker tillbaka hur det var för några år sedan, så var det ju liksom, då lyfte man upp gamla sätt att generera el, fossil sätt att generera el. Och det är ju borta nu. Nu är det liksom så här, ja, elen ska komma från förnybara källor. Det är liksom, den diskussionen är över.
Ja.
Det är nog mycket Greta som har lett, eller kanske, som har gjort att det gått snabbare, tror ni inte det?
Kanske.
Ja, säkert. Mycket, allt samtidigt, men definitivt har Greta haft sin roll att spela. Det är verkligen.
Vi rör oss vidare. Och nu ska vi prata om en hybrid i podden. Och det är faktiskt inte vilken hybrid som helst, så det är därför som vi tar upp den. Vi ska prata om Polestar, men inte Polestar 2, som ju är en ren elbil, utan vi ska prata om hybriden Polestar 1. För nu är det dags att den ska avgå. Den har ju funnits en kort period, och nu blir det en gyllene svansång här. De sista bilarna ska tillverkas i en guldfärgad specialversion. Och det här är då ett ytterst begränsat antal i mattguld.
Mm.
Och den här bilen var ju liksom Polestars startpunkt någonstans. Nystart kan man väl säga. Polestar har funnits sedan tidigare som ett sportmärke, vad jag förstår. Men det här var en slags startpunkt, och man gjorde ju en bil som var otroligt fin. Alltså den är ju den är faktiskt ännu snyggare än Polestar 2, om jag får säga mitt. Om jag måste liksom nödga säga så är det så. Det är en otroligt vacker bil.
Men det här är mer en sportbil, Polestar 1. Polestar 2 är mer en familjebil.
Så är det, absolut. Men nu ska man då tillverka den i ett sista begränsat antal då. I ett antal byggluckor som man har då i den Chengdu-fabriken där i Kina.
Mm.
Vad tror ni? Kommer man att buda på de här guldiga Polestar 1-orna på framtidens samla bilsaktioner?
Jag kan inte tala för andra, men jag kommer inte lägga någon bud på det där. Jag tycker det var en jättekonstig bil att de, alltså ja, att det skulle vara en Halo Car, så började de med att bygga en bil med förbränningsmotor när de skulle göra sin recept. Liksom. Jag tycker verkligen att det var synd att inte Polestar 2 fick vara deras första bil. För mig var det där bara en distraktion. Så att jag är bara glad att den försvinner faktiskt.
Ja, samma här.
Jag pratade lite med teamet bakom Polestar vid något tillfälle och frågade då om de liksom upplevde att det var ett misstag att bygga den här bilen.
Mm.
Och då liksom, det var ingen som sa någonting. Den
kommer i guld.
Jag var i Polestars showroom innan Polestar 2 hade kommit och tittade när de precis hade öppnat det första i Oslo.
Mm.
Och då stod Polestar 1 där i en del, och så stod Polestar 2 i en del. Och det var helt tomt borta vid Polestar 1. Trots att det är en mycket snyggare bil så var det helt tomt där. Utan folk var och liksom svärmade runt Polestar 2.
Ja.
Så att intresset för den här bilen är ju svalt alltså.
Så är det. Och det, alltså det, men hur snygg den är, så är det bara att konstatera att det här är lite inte en jättesnygg liksom stjärna i kanten för Polestar, skulle jag säga, att de startade så här. Jag håller med. Liksom.
Men vi gillar Polestar. Vi kommer inte hjälpa dem att bara glömma bort den här, att den fanns.
Jo,
liksom.
Så
att,
jo. Men jag tänkte, vi lyfter den en sista gång. Ja. Och nu begraver vi den.
Ja,
och så
bra.
Säger vi rest in peace Polestar 1, och så går vi vidare.
Det låter bra.
Ja, då gör vi det.
Ja, jag har ju fått äran att provköra nya Skoda Enyaq, som alltså är ett syskon, eller nästan en regelrätt syster till ID4, som jag då också hade hoppats på att få provköra, så att jag skulle fått ett intryck av båda de här systerbilarna till dagens avsnitt. Men
är inte ID4 större än den här?
Nej, de är ganska snarlika i storlek. Det är också någon form av kombi-SUV det här, liksom Skodas bil, och de med rejäla utrymmen. Det är verkligen en praktisk bil, ingenting annat kan man säga om den. Vi har ju hört prata om att det har varit mjukvaruproblem med MEB-plattformen tidigare.
Ska vi bara backa lite, det blir tekniskt där. Så Volkswagen har ju då, Skoda tillhör Volkswagen-gruppen och Volkswagen-gruppen har tagit fram en ny plattform för elbilar som heter MEB. Och på den plattformen bygger man den här bilen och massa andra bilar, bland annat ID3 och ID4.
Ja, och även Audi och de andra Volkswagen-märkena kommer att komma med bilar. Men det här är då Skodas första, första elbil och första bil på MEB-plattformen som jag har fått provköra. Jag hade hoppats på att få köra ID4 samma dag, men den hade på grund av mjukvaruproblem. Den behövde uppdateras på verkstad på något sätt för mjukvaran för drivlinan. Så att det ger ju shaky intryck. Men däremot så fick jag ge mig ut och provköra den här bilen. Och innan vi lyssnade på hur det lät så tänkte jag att vi kunde prata lite om, vad tycker ni? Jag har lagt in lite bilder åt er här. Vad säger ni om utseendet på Skodas bilar?
Tycker den är fin. Vanlig familjebil. Liksom standard, inget speciellt.
Ordinär. Skulle jag säga. Det är ju det här med podd och utseende på bilar. Nu har vi varit mycket inne på det i dagens podd. Men man får väl googla här simultant som man i showen. Jag tycker aldrig Skoda har gjort säkert vackra bilar. Men de har inte heller gjort fula bilar. Det finns ju de som Toyota, vi tittar på dig. Fiat Multipla, vi tittar särskilt på dig. Det finns ju de som aktivt har gjort väldigt fula bilar. Men det här är så här ordinärt, ska jag säga. Kan man ha, absolut.
Ja, men jag tycker det är en fin bil. Det här är en bil som verkligen inte på något sätt skyltar med att den skulle vara speciellt elektrisk på utsidan. Nej. Och det som gör att den kan kännas extra hemtam för någon som har det som sin första elbil, det är att det är en rejäl grill i fronten, om ni har sett det.
Men det är bara en plastkåpa, va?
Det är bara en plastkåpa såklart, så den behöver ju inte vara där. Men handlaren själv som sa att folk är eld och lågor över den här och de har jättestark efterfrågan på den. Liksom. Han sa just att det är en sån där designgrej som deras vana Skoda-köpare verkligen gör att det blir lättare övergång för dem att han trivs med den här. Men det är en fin bil som finns i två olika batteriutföranden, 60 kWh eller 80 kWh ungefär. Den startar på 453 900 kronor för bonus i sitt minsta utförande. Då kommer man 411 km VLTP. Man får avrunda neråt som man är van vid på det. Jag fick ju testa såklart den med det stora batteriet då, som var topputrustad och extra allt och så vidare. Och då kommer man 531 km VLTP, men man får också betala ungefär 680 000 kronor för bonus för den bilen jag fick testa, ska sägas.
Intressant. Jag tänker, om man jämför med Ioniq 5 som vi pratade om tidigare, så är ju den nästan 100 000 dyrare då än den här bilen, trots att prestanda och räckvidd är så ungefär likvärdigt.
Ja, jag har inte testat den där Hyundai som vi pratade om, men jag tror att det här är en mycket större bil. Det här är verkligen en stor familjebil med gott om plats.
Ja, jag förstår det som att Hyundai ska vara i den här storleken också faktiskt.
Det låter jag vara osagt. Men ska vi lyssna hur det lät när jag var ute och körde?
Ja, gärna.
Ja, nu har jag varit ute här och kört i Skoda Enyaq i en knapp timme ungefär, och jag ligger med Travel Assist, som är Skodas motsvarighet till Teslas autopilot heter, på en 100-väg. Vad ska man säga om den här bilen? Det känns som en bil som det är lätt att gå över till om man är van vid en vanlig Skoda. Jag ska inte säga att jag är någon erfaren Skoda-chaufför, men det känns som ett steg som är lätt att ta. Den trycker inte i ansiktet på dig att det är en elbil, och samtidigt så finns alla finesserna där. Det är framförallt en praktisk bil, en form av stadsjeep eller kombi om man så vill, med en hel del smarta lösningar med paraplyer i dörrarna eller inbyggda solskydd i baksätet. Den beter sig som väntat på vägen utan att egentligen heller vara osedvanligt roligt, men som ni hör när det plingar i bakgrunden, om du inte rider på ratten, då tycker Travel Assist att du får vara med. För det här är en bil som samtidigt har alla de här moderna detaljerna. Den kör i princip själv på motorvägen på samma sätt som man nästan förväntar sig av moderna bilar nu. Den kanske inte är riktigt på Teslas nivå. Den hade svårt med vägarna blev för krokiga eller när mittlinjerna försvann. Och byta fil får man göra själv här. Men så fort du är över filen så går Travel Assist igång igen, och då håller den filen åt dig på ett bra sätt. Och mitt i synfältet framför dig så finns det en modern head-up display som visar egentligen all viktig information som du behöver. Hastighetsmätare, vad farthållaren är inställd på och så vidare. Förbrukningsmässigt så den överraskar inte. Den drar en drygt 210 watt-timmar per kilometer på den här sträckan som jag varit ute, och då har jag ändå gasat en del och försökt köra lite dynamiskt för att få en känsla för hur bilen beter sig. Som med flera av de andra bilarna i MEB-plattformen så verkar det ändå som att även Skoda får till en lyckad bil som det är lätt att tycka om. Och samtidigt så finns det ju ändå brister där. Folk har ju börjat klanka ner på mjukvaran i de här bilarna som Volkswagen-koncernen bygger. Och Skoda är ju inte undantaget här. De har precis samma programvara i skärmen som sina systermärken. Och nu är det lite problematiskt. Skärmen känns seg och inte heller en direkt intuitiv. Jag skulle säga att utöver att mjukvaran inte känns färdig, att det känns buggigt och kanske inte så intuitivt, så skulle jag säga att själva datorn, själva skärmen helt enkelt inte riktigt är späckad som den skulle behöva vara för att ge ett fullgott intryck. Den är helt enkelt inte kvick nog. Andra brister som man kan ta upp, det är egentligen bara detaljer på i övrigt vad som börjar likna något. Även i de här bilarna kan man numera navigera långt bort, längre bort än räckvidden på batteriet, och få förslag på färdväg och vart man ska stanna och ladda. Men även om den föreslår färdväg så är det kanske inte idealt att den föreslår långsamma snabbladdare på 50 kW. För den här bilen laddar ju faktiskt med hela 125 kW i sin bil. Och den har även ganska platt laddkurva, så det är en bil som verkligen tjänar på att laddas på snabbare laddare. I så fall blir restiden betydligt kortare. Men bortsett från det så finns det inte så mycket att klaga på. Det är en bil som på många sätt tror jag är lättare att gilla för de som ska byta från en fossilbil till en elbil. I synnerhet om man kommer från en tidigare Skoda än vad exempelvis Tesla gör. Det är en bil som knappast polariserar någon. Nej, det är en gedigen bil. Den ska definitivt provköras innan man väljer någon av de andra. Och beroende på hur man är lagd, om man inte prioriterar sportighet och snabb acceleration eller vill ha det senaste inom mjukvaran, utan hellre vill ha en bil som känns lite mer hemtam, då tror jag att det här är ett riktigt bra val.
Ja, så lät det.
Ja. Du, det här med att du var tvungen att stanna på 50 kW-laddarna, tror du att det är liksom by design eller...?
Nej, men jag vet inte. Jag tycker det är en intressant sak att diskutera mer. För det, man fattar ju att det är mycket mer komplext för Volkswagen-koncernen och Skoda här. Och även om jag tror att de åker med på MEB-plattformen så att säga, i mjukvaran. Så det är ju svårare för dem att lösa ruttförslag med laddning än vad det till exempel är för Tesla som bara kan utgå från att de ja, men det är deras egna laddare. Liksom.
Mm.
Och de har ju verkligen kommit långt nu. Jag tycker det var för några år sedan var det inte, då hade man svårt att se hur det skulle gå till. Liksom, att de skulle få till det här, att de skulle kunna märka att det finns laddare och att de är lediga och att de är tillgängliga och så vidare. Jag har ju inte hårdtestat det här nu, så jag vet ju inte om de verkligen har det, om det bara är en databas på vart det finns laddare och att de inte har koll på hur pass upptagna de är.
Mm.
Det är ju uppenbart så att de inte har byggt stöd för det här, att förstå att den här bilen kan ladda betydligt snabbare än vad de flesta av laddarna som dyker upp i förslagen är. Även på rutter där det verkar finnas, alltså där det finns Ioniq-laddare till exempel, som då är naturligtvis ett objektivt mycket bättre val att stanna vid, så verkar det som att nej, men det kommer 50 kW-laddare som förslag. Och det gör ju i praktiken den här ruttplaneraren oanvändbar.
Tror du inte att det här kommer lösa sig då längre fram med mjukvaruuppdateringar?
Ja, det kan lösas. Någon behöver bygga mjukvaran, och frågan är ju hur man bygger den mjukvaran. För det de kommer behöva göra då är ju egentligen att de kommer behöva bygga hur den prioriterar vilka laddare som väljs. Och det som slog mig är att vi har en affärsmodell i datavärlden som går ut mycket på att man, när HP och de andra säljer datorer till dig, då kan de faktiskt tjäna pengar på vilken mjukvara som kommer förinstallerad i datorn. Så kan de sänka priset på datorn till
just
dig.
Just det.
Och det finns ju liksom en affärsmöjlighet här. Om man tänker att en sak att optimera på när man ska välja laddare och föreslå för folk, det är ju naturligtvis hur snabba de är. Men det skulle ju faktiskt vara så att biltillverkarna börjar få betalt av laddnätverken för att deras laddare ska bli föreslagna i rutterna. Och det skulle kunna börja subventionera.
Jag tänker på att vi pratade för några veckor sedan här om, vi intervjuade Bo Normark som ledare för EUs batteriallians 2016, och då berättade han att det var då, eller 2017 var det väl, och han berättade att 2016 hade liksom startskottet gått för elektrifiering av biltillverkarna.
Mm.
Och det innebär att de har ju bara haft 3,5 år kanske på sig att utveckla mjukvaran till den här Skoda-bilen. Så att det är ju liksom väldigt omogen mjukvara. Jag tänker ju att det borde ju komma förbättringar här löpande så länge den kan uppdateras over the air.
Det borde göra det. Samtidigt så är, alltså, för den här bilen som ni hörde, den, alltså, det är en gedigen bil, den är smart på alla sätt. Som, alltså, de kan verkligen bygga bilar, både Skoda då och resten av syskonen i koncernen.
Mm.
Den är liksom bra på alla de här sätten som vi ofta klankar ner på Tesla. Liksom, att det känns rejält och bra och härlig kvalitet och så vidare. Men det märks att de kommer, alltså, nu, om man ska bygga bilar på 2020-talet och framåt, så behöver man också vara riktigt, riktigt duktig på mjukvara. Mm. Och det märker man att även om man så här, det går att uppdatera, så det som är svårt att förstå är hur de ska kunna knappa in och inte bara hamna mer och mer efter. Det tycker jag är svårt att förstå. Och jag tycker personligen så bara håller jag det för mer sannolikt att den strategi som Volvo har valt här, att lägga bort det, låta Google ta över allt mer av mjukvaruutvecklingen i bilen. Ja. Det är en mer sannolik väg för hur man ska få bra mjukvara. Jag är så himla rädd att det som håller på att hända för Volkswagen-koncernen här, det är att deras mjukvara i de här bilarna, det kommer liksom, det är en mjukvarugeneration som vi kommer tänka på, som vi tänker på Symbian som mobiloperativsystem. Att de hade alla funktioner, men det funkade inte riktigt. Det var segt, det var jobbigt att använda och så vidare.
Vi ser att de här bilföretagen som nu startar liksom, som IT-bolag med mjukvarutänk från början, de har ju helt andra bilar. Alltså Polestar och Tesla går inte att jämföra med en Skoda liksom, och hur upplevelsen är när man sitter och knappar på de där skärmarna. Du har helt rätt här, tror jag.
Ja, men det som var så intressant om man just drar den parallellen vidare, det är att Nokia som var störst och bäst och vackrast på telefonerna, de hade så otroligt svårt att acceptera positionen att de skulle låta någon annans mjukvara vara kärnan i deras produkter ju. Och det gjorde ju att Samsung och de andra kunde ta över och liksom bli ledande på Android. Och det finns ju en risk/chans beroende på hur man ser det här, att det är så Toyota och Volkswagen kommer trilla av tronen som världens största biltillverkare, att de är för sena med att inse det.
Vad är det för mjukvara då som skiljer Volkswagen från Tesla som gör att du tänker att Volkswagen-koncernen inte hänger med?
Ja, det är svårt. Alltså, det som man märker som använder de här bilarna, det är ju mycket infotainment. Och det är ju lätt att liksom, tänka på det när man pratar om det här. Där är det ju uppenbart att de inte är konkurrenskraftiga riktigt på att programmera och bygga de här gränssnitten. Det som är svårt att veta är ju vad som är mer under huven. Alltså om man kollar på de här bilarna nu, så är det så att de har fått till hyfsat bra effektivitet på MEB-plattformen. Den laddar fint och så vidare. Så att det ger ju vid handen att de ändå har klarat av att bygga rätt mjukvara för battery management och så vidare. Att det funkar. Det är ju egentligen svårare att få en riktigt bra inblick i om så är fallet. Är det så att det är ett lapptäcke där också, nätt och jämnt håller ihop, och att man bara inte märker det för att det inte liksom är åtkomligt på samma sätt? I don't know. Liksom, det verkar ju funka. De får ju bra tester här. Och man ska igen säga, jag måste upprepa det. Det verkar som att det är jättefina bilar. Skoda Enyaq är inte ett undantag. Utan den liksom gör ett bra intryck. Och den verkar, jag har inte själv testat att långresa med den. Men testarna som ger vid handen hur den funkar och ladda och resa långt. Så då är den här, precis som ID4, jätteduktig på det. Och de har kommit väldigt långt. Men förutom då den mjukvaran för battery management, så kommer det ju, det som kommer bli allt viktigare framåt, är ju mjukvara för självkörning. Och där, om man tänker på de tre stackarna, så är det så här, vi kan se och känna på infotainment, där är de inte konkurrenskraftiga. Det ger liksom lite dåligt, jag känner mig väldigt orolig för att de ska klara de andra bitarna, om de inte ens klarar den förhållandevis enkla biten helt enkelt.
Fast om vi drar analogin med Nokia då, så var ju Nokia jätteduktiga på tung firmware-utveckling. Alltså de var snabb att starta telefonen, den var liksom rapp och buggfri och sådär. De klarar att hantera 4G, eller det var inte på den tiden då, men liksom 3G-uppkoppling och sådana saker. Så just liksom den tunga mjukvaran tror jag också att Volkswagen-koncernen har koll på. Så jag tror också att det är infotainment-delarna bara. Men inte det relativt lätt att lösa då?
Ja, det återstår väl att se. De har ju uppenbarligen satsat på det, så de kommer ju att försöka på allvar.
Det är svårt att göra användarvänliga system. Det är ju så att om en ingenjör sätter sig och bygger någonting, så blir det sällan användarvänligt. Så det här krävs ju en ständig liksom dans mellan användartester och de som kodar det och de som kravställer det. Och det är liksom en klassiker att ett system ofta blir oanvändarvänliga. Det har vi ju alla sett på idiotiska system som man inte förstår sig på. Så att det är väldigt lätt hänt.
Men det är så viktigt att komma ihåg här också. Vi faller ju ofta i den fällan själva också. Att vi håller på att jämföra vilken av elbilarna ska man köpa. Och så tänker man att det är nollsummespel mellan de olika elbilskonkurrenterna. Det som Skoda framförallt har gjort här, det är ju en bil som det är väldigt lätt att gå över till. Och 90% av bilarna fram tills nu har ju inte varit elbilar, så att det är väldigt många bilköpare där ute som ska liksom lockas och köpa sin första. Och där tror jag att de är helt rätt ute med den här bilen. Och Skoda-handlaren, han berättade liksom att han var glad för att de har fått en ganska stor tilldelning av det här, så att de kommer få 4500 exemplar här redan första året. Men de har också verkar gått åt, så det är inte säkert att man ens får något av dem om man köper nu. Oavsett, som ni hörde i klippet, det här är en bil som man måste provköra innan man bestämmer sig för vilken man tar, tycker jag. Om ID4 är på kartan, då är den här definitivt också på kartan. Jag tycker man ska verkligen ge sig ut och testa. Jag har på känn att de som bryr sig lite mindre om mjukvara än vad jag gör, då är det här kanske ett bättre val till och med än Tesla. Det tycker jag, det får man hålla för öppet.
Nokia sålde ju också en del mobiltelefoner efter att iPhone hade lanserats. Just. Så att det finns ju en köpgrupp.
Elak jämförelse det där.
När jag provkörde den här BMW iX3 så hade jag jättesvårt att hitta startknappen på den. Hur var det på den här? För Volkswagen-koncernen har ju också startknapp på sina bilar.
Ja, jag är så glad faktiskt för att det fanns en startknapp. Jag hittade den så småningom. Men anledningen till att det dröjde för mig att hitta den här startknappen, det var framförallt för att jag inte behövde använda den.
Aha.
Så att det här är faktiskt den första icke-Tesla-bilen.
Men då, det fanns en startknapp, men du måste inte använda den?
Nej, man kan hoppa in i bilen och starta bilen med bromspedalen. Äntligen så funkade det precis så. Men det sitter en startknapp där för de som är vana att söka efter den och trycka på den. Så det är som att de vågar inte ta steget fullt ut. Men äntligen så kommer nästa bil här då, där man startar med bromspedalen.
Men jag tror jag vet vad som har hänt där. Alltså, jag tror att det där kommer nog till Volkswagens andra bilar också. Jag har inte tänkt på det, men det är klart att det går att plocka bort det med mjukvara. Och ändå, jag menar, knappen kommer ju sitta där den sitter så att säga. Men att den inte behöver användas. Så det kommer säkerligen komma till Volkswagens andra bilar också.
Jag har ett bestämt minne att när jag provkörde ID3 då gick det inte att starta med bromspedalen. Jag får se det när jag provkör ID4 då, om den går att starta med bromspedalen då. För då har jag säkert det slagit igenom för ID3 också, skulle jag tro, i det här laget.
Ja, just det. Ja, men vad fint då. Någonting mer att säga om denna bil?
Nej, jag tycker det var allt.
Men då är det väl liksom bara dags att slå ihop böckerna för den här gången då, helt enkelt, eller hur?
Ja. Och om du vill sponsra vårt program så kontakta oss på spons@bilamedsladd.se.
Och gilla oss på Facebook, det blir vi jätteglada för. Och vi har även en vanlig hemsida, bilarmedsladd.se, där ni kan gå in och läsa om oss om ni vill.
Just det. Ja, tipsa gärna vänner och bekanta om podden. Och förstås, referensprogrammet för Tesla rullar ju vidare. Och ska man köpa en Tesla får man gärna ange några av våra koder. Och då är det Fabian 1360 för mig, Anders 8042 för Anders och Alfred 134 för Alfred.
Vi har lite andra referens på vår hemsida också. Bland annat ligger där Tibber, om du vill ha då elbolaget som vi pratar ganska mycket om i det här avsnittet också. Och andra avsnitt som hjälper till att ladda medan elen är billig. Och på vår hemsida så ligger såna här referral-koder då, så att om man laddar ner och använder någon av våra koder så får man 500 kronor att handla för i Tibber-butiken.
Men hur gör man? Jag har ju också en Tibber-kod. Jag kanske ska se till att komma med där. Det kanske är så att folk vill stödja mig också.
Ligger du inte där?
Nej, jag ligger inte där.
Du får lägga in den.
Det är bara mitt eget fel. Jag får ju faktiskt redigera hemsidan nu mer. Så jag får väl gå in och lägga in mig. Så får ni hjälpa mig sen där då.
Ja, det är klart ska jag. Och såklart, så om man bor i Göteborgsområdet så får man gärna lista sig på Hälsa Hemma vårdcentral. Det gör man lättast via 1177.se eller förstås genom att ladda ner vår app. Och då är man ju redo om det är så att olyckan skulle vara framme och man behöver gå till vårdcentralen eller så. Men vi ser ju jättegärna att folk listar sig, stödlista sig hos oss om ni tycker att vi gör en bra grej. För att det är ju så att vi får ju en liten, även om den är liten för folk som inte söker till vårdcentralen, så får vi ändå en liten ersättning som en skolpeng ungefär för varje listad patient. Så snälla gå in och lista er och särskilt om ni inte är nöjda med en gammal vårdcentral. Det är bara, visst är det att det är bara 3% som byter vårdcentral varje år. Det lär ju finnas mer än 3% som är missnöjda med sin vårdcentral, eller?
Och då om man använder sig av Hälsa Hemma så kommer det såklart hem en doktor eller sköterska i elbil hem.
Just
till
det,
dig då.
Förstås. Jag tror vi ska lägga in där också på hemsidan också att det är ett sätt att stötta oss, förstås.
Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns där alla podcast finns. Och recensera oss gärna i Apple Podcaster. Och hur var det med Spotify? Kunde man recensera oss där? Kollade ni det?
Tror inte det. Jag vet inte.
Nej, okej. Okay.
Gör det om ni kan.
Recensera oss där ni har möjlighet.
Om ni har tankar eller synpunkter eller idéer om programmen eller tankar på saker att ta upp eller så kontaktar ni oss på info@bilamedsladd.se. Om ni vill skriva till oss individuellt skriver ni till anders@bilamedsladd.se, fabian@bilamedsladd.se eller alfred@bilamedsladd.se.
Ja, där fick du nästan slut på luft, Anders där. Men innan vi helt får slut på luft för idag så ska vi säga att redigeringen stod Joshua Atlas för. Och med det så säger jag förstås kör försiktigt och nu sitter vi spänt och undrar vad Alfred ska säga idag.
Jag tror att jag får köra den här sladda lugnt. Kommer ni ihåg Gustav som skrev in till oss? Och kom med det förslaget. Han har återkommit här efter att vi har gjort oss lustiga på att han fick fel på mitt namn. Och han har bett om ursäkt och undertecknat sin ursäkt med Greger. Och helt ärligt så tror jag att lyssnarna har inte bättre fantasi än så. Så det får nog bli sladda lugnt. Vi tar Gustavs förslag. Ja. Tack Greger.
Då säger jag, kör elektriskt.